God fortsättning önskar, och gott nytt år naturligtvis också, önskar Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg inne på det nya året, och vi ska verkligen tillägna den här podden en första titt på det nya året och vad som väntar framför oss. Vi har nämligen frågat er om frågor, vad ni undrar kring 2022, den rätt stora förändringen, eller kanske den historiskt största förändringen Formel 1 har gjort genom alla tider faktiskt, från ett år till ett annat. Så att det är det den här podden kommer att handla om. Lite grann nyheter, eller ett nyhetssvep kan vi väl kalla det, och kommer också. Men allra först, Erik, också till dig. Gott nytt år.
Gott nytt år, gott nytt år. Detsamma.
Har det nya året börjat bra?
Ja, alltså till exempel så står jag upp och spelar in den här podden. Så är det värsta Murray Walker liksom stilen här, för att vara lite mer på hugget.
Vad hände där? Ja, det är lite så. Jag brukar säga till kommentatorskollegor som kanske inte är lika vana som jag på jobbet, att sitta långt fram på stolen, liksom. Var lite på.
Men sitt
ändå. Det är lite det handlar om.
Det kör man
i sig. Ja. Ja, men jag har alltid suttit, ända sedan jag började göra radio. För när jag började göra radio en gång i tiden, vilket är en hisklig massa år sedan, nästan 30 år sedan, då fick man ju lära sig att stå upp var bra för diafragman och hur man talar och hela den grejen. Men jag har aldrig trivts med att stå. Jag är lat i grunden.
Jag trivs inte. Så jag,
nej, men jag har suttit ner. Och du vet, jag kommer ihåg när jag opererade mina knän som allra värst. Hur jag gick till jobbet i alla fall och satt med ett ben uppe på bordet och pratade. Mm. Ja, men man får ju lösa uppgiften på något sätt. Och det har gjort, jag trivs verkligen att sitta ner.
Mm. Du är som en så här tävlingscyklist. För det var, jag läste en bok av den här Tyler Hamilton som han tävlade tillsammans med Lance Armstrong. Så det var mycket om dopinggrejer och sånt där. Men då pratade han om att det var så problematiskt för att när hans dåvarande fru vill gärna liksom gå på promenader och sånt där, men han påpekade då att men en tävlingscyklist, att om man står upp så vill man sitta, sitter man ner så vill man ligga. Det är liksom, man vill inte göra någonting om man inte sitter på cykeln då. Så du är lite så.
Exakt sån är jag. Sitta ner, det är det som gäller. Vi ska inte orda så mycket om våra jobbpositioner här, för de är ju tämligen oviktiga i det avseendet. En liten snabb titt då på vad som händer ute i Formel 1-världen. Det är inte så jättemycket som rör på sig för närvarande. Mer än att vi kan konstatera att det pågår lite ombyggnadsarbeten på diverse banor. Först kan vi konstatera att de är verkligen igång i Miami med att göra i ordning banan som ska vara där då till början på maj. Miami Grand Prix då, runt omkring Hard Rock Stadium i Miami Gardens, och det ska bli spännande att se vad de får ut av det där. Jag är helt säker på att det kommer att bli en sån där, vet, Sochi feeling när man kommer dit. En platt bana med murar runt omkring och lite sådär. Den kommer ju vara tillfällig trots allt. Så det är nog den känslan jag väntar mig av det stället. Sen är ju omgivningarna där med den här stora arenan cool.
Ja, men det är lustigt ändå tycker jag, för att man vet ju, okej, det är kul att Miami kommer och allting sånt, men det är ändå intressant att notera hur mycket Formel 1 lägger på att promota det här racet. Så det säger någonting om hur viktigt det här bör vara. Sen kan inte jag riktigt förstå att det är så här, den här jättepushen för att få Miami att funka. Men varenda artikel som kommer från Formel 1 sida som har att göra med så här, saker att se fram emot 2022, då är ju liksom Miami som enskilt race är verkligen omnämnt där.
Det ligger väl i sakens natur också. Det är ju ett viktigt race för dem, en viktig marknad. Det är klart att de pushar hårt för att, och det är ju så, om man inte promotar det som man tycker är viktigt och som behöver mycket liksom stöd, då kommer ju ingen att bry sig heller. Va? Så att allt det där hänger ju ihop på något sätt. Men det ska bli kul att se vad det blir av i alla fall. Miami Grand Prix då, som sagt, i början på maj, ytterligare ett race då i USA. En marknad som växer för Formel 1 helt klart. Vi var ju oerhört nära att få både ett amerikanskt team och en amerikansk förare till den här kommande säsongen. Va? Men det gick ju i stöpet, skulle man kunna säga. Sett bilder också från Spa, där det jobbas febrilt för närvarande. Jag var lite förvånad, man har tagit bort hela läktaren på, du vet, när man kommer ur Lasor så ska ner för backen mot Orouge. Så den läktaren som var på vänstersidan där ner för backen, drivers left, den är helt borta nu. Där håller de på och gräver för fullt nu och försöker fixa till. Och noterar också att de bygger tillbaka sandfoller. Vi är alltså tillbaka kring slutet på 90-talet. Så nu är det sandfoller igen. Det är det moderna och populära sättet att se på racerbanor. Och den storyn behöver vi liksom inte dra, men så är det. Sen säger jag så här, frågan är hur länge de blir kvar innan vi asfalterar igen. Mm. För att det kommer att bli stor irritation många gånger över långa bärgningar när bilar sitter fast i sandfållorna. Vilket var anledningen till att de försvann en gång i tiden. Så att vi får se. Det där är en trend skulle jag säga, snarare än någonting annat. Sen kanske trend, det är bra. Ja, det är det ju, va. Men den kan ju också bli positiv för racing på något sätt. Va? Att vi är tillbaka till att man... För klagomålen över att det är för lätt att ladda för hårt utan att det får de där konsekvenserna som du behöver få är ju trots allt, de har viss bärighet kan jag tycka.
Mm.
Så att, låt oss se vad som så händer. Även Barcelona, Circuit i Catalonia får just nu en liten utseende förändring. Man bygger en helt ny paddock. Så det är ju egentligen inte så himla mycket som kommer att gå publiken på plats i gang, utan det är mera för de som jobbar där och Formel 1-teamen på plats då, att de får lite modernare omgivningar inne i själva paddockområdet.
Där minns jag mycket väl när första gången jag var i Barcelona så tog Eje Elg med mig. Han bara, jag bara, coolt att vara här liksom. Och han bara, ja men kolla här. Och då gick vi en promenad längs paddock och då gick han in på varenda toalett. För det var viktigt. För han bara, kolla här. De här pissoarerna är på den här höjden. Och kom nu. Och så gick vi liksom, du vet, 150 meter till och så bara, kolla, här är hon på en helt annan höjd. Och här...
Det är Spanien, och tre,
jo, jag vet, men det var så roligt att han... Det kändes så konstigt liksom, första gången man besökte Barcelona var liksom kanske 2010, kanske. Då gick vi, jag och EL gick på en tour för att titta på höjden på alla pissoarer.
Det är så typiskt EJL också. Ja. Det är liksom,
prova
så,
point.
För det där är någonting, och det roliga var att det där är någonting han går och funderar på då.
Mm.
Och kanske stör sig på. Och då det liksom går inte förrän han har fått förklara att det här är fel.
Mm.
Så han är skitrolig så. Och då vill jag naturligtvis veta, vilket är det mest kända namnet du har pissat bredvid med i Barcelona?
Ja, alltså, jag tror att det var då var det Mark Webber faktiskt.
Mark Webber, ja, men det är okej.
Sen har det är många förare som passerat genom mina toalettbesök kan jag säga.
Ja, herregud. Så kan det vara. Detta om banorna då som sagt då håller på att renoveras. Vi kan väl rapportera också att minimivikten på racerbilarna kommer att öka ytterligare med 20 kilo. Man har höjt upp den till 795 kilo. Vi ska prata mer om allt det här om en liten stund då, men det är en liten sån här halvnyhet i alla fall kan vi väl konstatera. Mercedes blir av med Bose bland annat som sponsor.
Mm.
De har väl, budgeten för hörlurar gick väl överstyr,
ja,
när Toto fick spader in i garaget där. Nej, inte vet jag. Det är väl ett avtal helt enkelt som har gått ut. Såg att Volvo lämnar också som lastbilsleverantör till McLaren och sådana saker på sponsorfronten då. Vi kan väl nämna att spanska banken Santander, det klassiska samarbetet mellan Ferrari och Santander, återupptas nu då, sannolikt med hjälp av att Carlos Sainz finns i teamet och att Ferrari då droppar det här Mission Winnow som de har haft på bilen tidigare då, som är en form av e-cigarett om jag har förstått saken rätt.
Mm, det är Philip Morris helt enkelt.
Philip Morris, ja. Men de kommer att vara kvar, ska vi tillägga. Så de lägger stora pengar fortfarande, Philip Morris, på att vara med i Formel 1, trots att de egentligen inte får synas överhuvudtaget. Så att det är rätt fascinerande hur de kan liksom räkna hem det där sponsorskapet på något sätt.
Mm. Jag kommer ihåg att vi gjorde det här för några år sedan. Jag vet inte om det var i tv eller om det var i podden, men vi pratade med en före detta Philip Morris-anställd för att få lite så här förståelse för hur mycket Philip Morris lägger. Jag menar, förut så såg det ut som cigarettpaket och sen så har det liksom backats tillbaka hela tiden genom åren. Men jag menar, det är ändå på den nivån att Philip Morris har en egen liksom hospitality unit i depån. Så att, och det är inte många som, det är ingen annan som har det, sett i sponsorer. Så att Philip Morris är en av de största sponsorerna av i Formel 1 skulle jag säga, på teamsidan i alla fall.
Mm. Och det är ju så att de behöver ju spendera mycket pengar gissningsvis för att få någonting tillbaka, så kostar det väl väldigt mycket. Det är lite som Red Bull, jag vet inte vad lägger de. Jag hörde någon siffra för många år sedan om att de la 30% av alla pengar som kommer in går tillbaka i aggressiv marketing då, till olika marknader, kanske ännu mer, ingen aning. Det är inte någon speciellt dyr produkt att framställa, den är relativt dyr att köpa ändå. Hur som haver, det är detta. I övrigt så är det väl inga stora grejer som sagt som pågår på nyhetssidan. Tidigare hade ju Mercedes gjort sin startup, Fire Engine startup, där man kör igång motorn och testar alla systemen och var väldigt tidiga med det. Jag tror det var 20 december, om jag inte minns alldeles fel. Nu har man dessutom teasat en liten skuggbild av den nya bilen som de flesta bedömare anser då är bara en mock-up, alltså inte den riktiga bilen. Och jag tror inte heller att det är den riktiga bilen ännu. Jag tror att den är långt ifrån färdig att visa upp. Så att det där är nog bara ett sätt att liksom hålla intresset vid liv.
Mm. Så är det. W13 kommer den i alla fall heta. Och då undrar mig, det inte kommer några launch dates, va?
Jo då, det har det. Jag tror Ferrari har släppt sitt, va? Var det inte 16 februari eller någonting sådär, 16-18 februari eller något sånt där. Jag minns inte riktigt exakt vilken dag det var. Det finns säkert på någon av de initierade sajterna om de lanseringsdatum som finns just nu då. Men de kommer att dyka upp här allt eftersom. Viktig säsong för många det här ju, och det kommer att vara stort intresse, och jag kommer tillbaka till min grundidé som jag vet att det var lite på gång att hända också, att man skulle ha en gemensam lansering av alla bilar och team, en stor mediedag för alla. Liksom. Jag kan inte se poängerna med att hålla på och dutta med de här små grejerna och egna lanseringar med renderade bilder och så vidare. Ut med the real deal och så släpp fram nyckelpersonerna och så låt oss gå loss på dem bara och ge publiken det de vill ha.
Mm. Hörru ni, ska vi börja med våra lyssnarfrågor?
En sjukt bra idé. Framförallt ska vi först och främst tacka för vilket engagemang. Det har kommit in mycket frågor och det är ju himla kul, måste jag säga, att det är på det viset. Att ni dessutom tror att vi kan svara på dem ännu bättre.
Mm. Men det kan vi om man researchar lite faktiskt.
Ja,
satt hela natten.
Det ingår i knäcket. Ja, men det gjorde du. Jag gick och la mig och var piggen upp morgonen istället.
Mm. Och sitter ner och jag står upp.
Exakt så är det.
Men ska vi
börja men det är väl bara att köra, Erik. Kör.
Simona Fransén får inleda. Och där är en ganska bra första fråga, tänkte jag. En bred sådan. Vad är nyheterna på bilen 2022 och hur funkar budgettaket? Så där tänker jag, låt oss bara gå igenom det lite kvickt, punkt för punkt. Så kommer vi liksom grotta ner oss i mycket mer längs vägens gång.
Jag kan börja ta några av de punkterna som är här då, där vi får som sagt helt nya bilkoncept. Vi går ifrån den traditionella Formel 1-bilen som vi har sett nu då, i alla fall sedan 2017 fram till nu. Det blir ett helt nytt tänk runt aerodynamiken på en Formel 1-bil. Och det ska vi som sagt prata mer om alldeles strax då. Och det här är ju då en konsekvens av det nya aerotänket, ska ju ge tajtare racing då, eller enklare att följa en annan bil så att säga. Det är ju den stora tanken. Vi går till större hjul. 13 tummar till 18 tum. Det är en rätt avsevärd skillnad faktiskt, och dessutom lite tyngre hjul då, som gör att bilarna också ökar i vikt.
Mm, precis, för bilarna som du redan nämnt då, de vägde 752 kilo 2021 och då till 2022 kommer de väga 795 kilo. Jag tror ändå att man vill hålla sig under de där 800 kilorna rent liksom känslomässigt.
Jag läste lite på om det där och tanken är väl att försöka med det, och att man genom det här reglementet också kommer nog att göra små justeringar där man minskar karosseriets storlek. Man begränsar hur mycket man får bygga bil på, vilket skulle kunna hålla ner i vikten en aning då. Det finns lite fastställda vikter för motor och delar på motorn också som man inte får gå under åtminstone. Det är huvudsaken i den här höjningen väldigt mycket ihop då med säkerheten, att den är kraschtålig helt enkelt. Och det blir ju liksom en dubbeleffekt av det här. För ju tyngre bil du får, desto tåligare måste den vara, och ju tyngre blir den.
Mm.
Så att någonstans får man hitta någon gyllene medelväg att gå där.
Mm. Man kommer öka mängden av biobränsle i liksom bränslets blandning. I fjol så var det 5,75% etanol. Och det där kommer gå upp till 10% 2022. Det är ju ett led då att göra Formel 1 mer och mer miljövänligt, eller mindre miljöskadligt kanske man kan säga.
Mm. Ambitionen är att komma till 100% biobränsle på sikt. Men det tar ju några år innan både motortillverkare och andra. Det är väl huvudsak från 2026 och framåt då.
Mm.
Budgettaket som introduceras får en liten justering också.
Ja, det kom ju redan 2021, och i fjol då fick stall max spendera 145 miljoner dollar på utvecklingen av bilen. Det fanns massa avarter, eller det finns massa avarter runt här budgettaket, att till exempel förarlöner ingår inte där, marknadsföring ingår inte där, eller topp tre bäst betalda i ledningen ingår inte heller i det där budgettaket. Men det har att göra med liksom all prestanda som ska gå till bilen. Det får max kosta 145 miljoner dollar 2021, och det sjunker nu till 140 miljoner dollar.
Ja, får vi se hur mycket det kommer att påverka. 5 miljoner dollar kan ju tyckas lite då i det stora hela, men det är ändå en avsevärd summa pengar. Det är ju inte riktigt 50 miljoner svenska kronor, va? Så att det är en hel del pengar. Det är två stycken F2-bilar drift ett helt år, till exempel, bara för att sätta det i perspektiv. Man får lite påspädning om man skulle råka krascha under året av de här sex sprinthelgerna. En sprintrace-krasch, så kan man få en fastsatt kompensationssumma på 500 000 dollar. Mer än det blir det alltså inte. Så att man får ju hoppas att man kraschar för mindre än det då.
Precis, för att om det hade varit, hade Verstappens krasch där på Silverstone skett, och det uppgav Red Bull kostade 1,8 miljoner pund skadorna i den kraschen, då hade den istället kostat 1,3. Så att krascher kommer ändå kosta pengar generellt sett.
Så är det, så är det. All right, och med det här sagt då, så kan vi komma in på lite mer i detalj då vad som är nytt förutom bilen och budget inför den här säsongen.
Precis, det är Hampus Gesslén som ställer den frågan, och då kan, ja, förutom bilen och budgetar, då kan man väl lägga till då att det är 23 race lång kalender, den längsta kalendern någonsin sett till antal race i Formel 1. Sen så är säsongen inte den längsta, för att de komprimerar den här, den slut redan i november det här
20.
året. Istället för mitten av december som det var i år då. Och det är ju på grund av fotbolls-VM som ska gå i Qatar, eller hur?
Så är det, för att fotbolls-VM drar igång i trakten av den 20 november. Det är i alla fall på riktigt allvar där, så att de vill inte krocka med det.
Nej. Om man tittar på vilka race som ska köras av de här 23, så kan man konstatera på kalendern så ligger Suzuka, Singapore, Montreal och Australien. Det är sådana där race som har strukits de senaste två åren på grund av covid då. Så senast vi var där var 2019. Och de ska komma tillbaka om covid tillåter.
Man är inte speciellt optimistisk runt det, ärligt talat, när man hör omikron spridas hejvilt. Vi får se lite grann hur framförallt Australien, Singapore, Japan reagerar. Kanada kanske är lite enklare, jag vet inte vad. Vi kan konstatera också att Miami kommer att köra sitt första race då i maj. Vi säger också att det blir 6 av 23 som blir sprinthelger, varav den första kommer till premiären.
Det är faktiskt lite annorlunda tycker jag, att de inleder så.
Ja, och nummer två tror jag ska vara Imola. Vi ska göra det i Kanada, vi ska göra det i Brasilien och vi ska göra det... jag återkommer. Men vi ska göra det på något mer ställe i alla fall. Så att det blir lite spännande att se vad de kommer fram till när det gäller just detta. Ska se om jag kan hitta där så kan vi klippa. Jo, Bahrain, Emilia, Kanada, Österrike, Holland, alltså Nederländerna och Brasiliens Grand Prix. Det är de sex som man planerar att köra sprintrace i då.
Holland, det var jag lite förvånad runt. Det gick ju för att köra om där, men det var inte världens lättaste.
Nej, men jag tror att det där är nog mera med anledning av det stora intresset i det där landet. Att man vill ha tre fullmatade dagar för publiken på plats som är så himla stor och superengagerad. Kan det inte vara så?
Jo, och sen ska vi inte glömma bort att hela poängen med det här nya reglementet som vi kommer spendera nästan hela podden med att prata om, då kan ju det göra det enklare. Det är ju hela tanken med reglementet, att det ska vara lättare att köra om, trots allt då. Men
så är det.
Det är samma 10 team på griden. Det var ju ganska stora förändringar till 2021 då, med Aston Martin och namnbyten liksom, och Alpine också var det där. Men nu är det samma 10 team. Samma 10 team. Red Bull och Alfa Tauri har dock nya motorleverantörer i form av Red Bull Powertrains då Honda dragit sig tillbaka som bekant. Men det är ju samma motor och ingen utveckling får ske på något teams motor fram till och med 2025.
Bäst att lägga till där också att det här med motorerna och hur mycket som ingår i budgettaket, så är det väl den fastställda leasingkostnaden som ligger i budgettaket. Sen finns det inget budgettak för att utveckla och producera motorer. Nu är det inget problem egentligen eftersom motorerna redan finns och är färdigutvecklade, men det kommer ett budgettak även för motorleverantörer på sikt till 2026 och framåt, och det är ju sånt som till exempel Audi, Porsche då, eller Volkswagen-gruppen tittar noga på hur det kommer att se ut för deras eventuella inkommande i Formel 1 på sikt då.
Mm. Williams kör med hydraulik och växellådor från Mercedes. De har inte bytt motor, de kör ju med Mercedes-motorer sedan några år tillbaka. Men tidigare så har de då byggt sina egna växellådor. Och nu släpper de det till 2022 och kör med Mercedes. Så det är väl en smart val till slut. De höll ju i det där väldigt, väldigt länge.
Jag tror det är mycket prestanda faktiskt. Jag tror att det kan vara en hel del prestanda. Jag menar, ni har ju hört den förr, men siffran som vi hörde nämnas tidigare, bara att växellådan kostar 3-4 tiondelar. Även om de inte är dåliga på att bygga växellådor säkert, så jag menar, Mercedes gör det bättre. Det tror jag vi kan vara helt eniga om. Och menar, tänk då att du hittar, säg att du hittar 2 tiondelar bara med att ta hydraulik och växellådor från Mercedes, så är det ju värt det alla dagar i veckan.
Eventuellt tillförlitlighet också.
Ja, det är också bara. Plus att du slipper lägga resurser på något sånt som ändå bara håller dem tillbaka snarare än tar dem framåt. Så att, visst, det kostar pengar, men jag tror att kickbacken är bra åt andra hållet.
Mm. Det är lite rörelser på förarmarknaden också.
Så är det. George Russell är som bekant har ju lämnat Williams och börjar göra sig klar nu för sin nya arbetsgivare som då är Mercedes. Han blir alltså teamkamrat med Lewis Hamilton, och vi kan väl nämna då att den nytillträdde Ben Sulayem, den nya FIA-presidenten, tror inte att Lewis Hamilton kastar in handduken, och det är vi väl alla rätt eniga om numera att så inte är fallet. Han kommer att köra vidare. Det har kommit lite uppgifter om att han har meddelat Mercedes det också, men sen får man väl ta det med nypa salt så länge det inte kommer från officiellt håll. Va? Men det har ju inte kommit från officiellt håll att han inte ska köra heller. Så att jag menar, och som saker och ting står just nu, så är det ju så att han ska köra, för han har kontrakt, kort och gott. Så det är hur jag förhåller mig till hela den grejen. Men så är det i alla fall. Russell och Hamilton i Mercedes. Alexander Albon kommer ju tillbaka. Han gör alltså comeback i Formel 1 och tar då Russells plats i Williams. De kommer att köra tillsammans då, han och Nicolas Latifi. Valtteri Bottas lämnar ju Mercedes som ni känner till då, och går då istället till Alfa Romeo, där han ska köra då med Zhou Guangzhou, alltså den kinesiska rookien som kommer in då ifrån Formel 2. Och ja, sen är det det här med startnummer på världsmästaren då. Det var ju ett tag sedan vi hade en etta på griden.
Mm, men den kommer tillbaka, för det är Max Verstappen som kommer använda startnummer ett i egenskap av världsmästare. Hoppade ju faktiskt Lewis Hamilton över i alla år. Och även om Nico Rosberg hade gjort det 2017, men han körde inte 2017, så att det var inget, de körde med sina gamla vanliga, eller Hamilton körde med sina gamla vanliga startnummer 44. 2013 körde Sebastian Vettel med nummer 1 på bilen senast.
När körde man med nummer 0 på bilen senast? Eller kanske enda gången i historien?
94 eller 95.
Damon Hill. Varför då? Då kommer du att sortera ut året om du kan varför.
Ja, 94, för att då försvann Senna av någon.
Nej. Alain Prost vann VM 93.
Ja.
Och sen så pensionerade han sig, och den bilen tog stå över utav Damon Hill. Och på den tiden var man tvungen att köra med nummer 1 när man var världsmästare. Men i och med att det inte fanns någon världsmästare på griden, så tog Damon Hill och körde med nummer 0.
Det visste jag faktiskt inte. Men vet du vad jag visste? Det var att jag tog alltid kart nummer 0 på Ösvering utanför Stockholm.
Aha,
när jag var där och körde med pappa. För att jag tyckte det var coolt med Damon Hill som hade nummer 0.
Mm, Damon Hill, ja. Just det, så är det med nollan och ettor och sådana saker. Det leder oss snabbt vidare då på nästa fråga. Filip Fridberg, han tycker att vi ska komma med en snabb förklaring av skillnaden mellan downforce och ground effect. Och det går ju ganska snabbt att säga vad skillnaden är, för att det är nämligen inte samma sak.
Nej, men precis. Ground effect är ju egentligen en form av downforce. Men istället för att liksom marktrycket genereras från vingar som trycker ner bilen i asfalten, så kommer ground effect från tunnlar längs med undersidan av bilens golv. Där det liksom skapas ett undertryck, och det undertrycket suger ner bilen i banan istället. Så både vingar och de här tunnlarna under bilen skapar downforce. Det är bara en fotnot, men det är en ganska viktig sådan när man pratar om aerodynamik.
Så är det ju, och ground effect då är ju en konsekvens av ground effect är downforce som man får då, och det är ju det som man är ute efter nu då, för att göra bilarna mindre känsliga då för den smutsiga luften som alla vingbilar lever med. Alla bilar med någon form av aerodynamisk påverkan eller aerodynamisk grepp påverkas av smutsig luft. Det gäller bara att begränsa mängden smutsig luft och hur bilen hanterar detta. Och det är ju därför man har valt att titta på det här konceptet då, att fokusera på ground effect snarare då än både och. För att bilarna har ju haft en viss form av ground effect, eller det där undertrycket under bilen har ju skapat mer än hälften av downforcen på bilarna tidigare. Men nu vill man ju gå mot kanske upp mot 80% som kommer från underdelen av bilen då. Och då gör man ju det genom att tvinga dem till det, men samtidigt öppna upp reglerna då så att man kan ha de här tunnlarna som kallas för Venturi-tunnlar under. Och bort försvinner då de här komplicerade framvingarna, bargeboards och allt sånt som har skapat en väldig massa wake, alltså turbulens eller svall, luftsvall utanför bilarna, som har gjort att jagande bilar haft extremt svårt att ligga nära.
Mm. 2021-bilarna tappade alltså 35% av sin totala downforce när de låg 3 bilängder bakom en framförvarande bil, alltså cirka 20 meter bakom, mätt från den ledande bilens nos till följande bils nos då. Vid en bilängds avstånd då, när de kommer så pass nära, cirka 10 meter, så tappade de 47% av sin totala downforce. Och det säger ganska mycket att okej, du behövde ligga nära i en snabb kurva, men du fick hälften av downforcen, då åker du av i stort sett. Och det var ju hela anledningen till att man ligger där runt så här 1,5 sekund. För att om man inte är tillräckligt snabb, då är det lika bra att liksom hänga bak och vänta på någonting på bättre tider. Och det är där man vill liksom ta bort, så att man ska kunna komma närmare och hugga när ett misstag eller vad som helst kommer.
En annan viktig anledning var ju då att när man låg för nära så började bilen understyra det där lilla som gjorde att framdäcken började överhetta, och då tappar de ju prestanda, och så som Pirelli-däcken har fungerat med den här termala degraderingen så tappar de tappar så mycket prestanda och kommer sen aldrig tillbaka riktigt, va? Så det var ju också det som var en väldigt stor anledning till att man måste göra någonting åt det, helt enkelt. Antingen radikalt ändra däcken eller att bygga om bilarna, gärna både och då, vilket jag uppfattar att man försöker göra nu.
Mm. Och då, om vi betänker de här siffrorna som jag drog, alltså 35% av sin downforce 20 meter bakom då, 47 10 meter bakom. 2022-bilen ska, om teorin då stämmer i verkligheten, de ska minska de här siffrorna till 4% tapp av total downforce för 20 meter bakom och bara 18% för 10 meter. Och det är en enorm skillnad. Det är liksom vid 20 meter eller vid 10 meter. Jag menar, det är där man är liksom på väg förbi nästan. Och då man bara tappar 18%, då har man liksom kanske fortfarande kraften att ta sig förbi i nästa inbromsning eller vad det nu kan tänkas vara.
Mm. Man kan ju undra hur det här kommer att påverka känslan att köra då. Vi får ju frågan lite grann om hur bilarna känns att köra med det här nya reglementet längre ner. Så vi avvaktar med den lite grann, va? Men vi kan konstatera, Erik, att de har inte bara, alltså Formel 1 och FIA har inte bara hittat på det här, utan de har gjort grundlig research.
Ja, verkligen. Jag hittade siffror på att de har kört alltså 7000, och det här var ju länge sedan, alltså innan man då bestämde sig för att så här, okay, det här reglementet ska vi ge till teamen. Fram tills dess då så gjorde de 7500 simuleringar som tog 16,5 miljoner core hours att lösa. Vad har vi på core hours, Jan Blomqvist?
Du och jag. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning vad det är, ärligt talat. Mantimmar.
Ja, core hours. Nej, men jag vet inte heller faktiskt. Nej. Men
okay, bra.
Det roliga är att hade du kört de här 16,5 miljoner core hours på din egna dator som du sitter och poddar vid nu, så hade det tagit 471 år för den datan att räkna ut de här core hoursen.
Jesus, som vanligt. Någon kanske kan hjälpa oss med vad core hours är. Det låter mycket i alla fall. 471 år, det är då jag är borta sedan länge. Så att.
Ja, det är du. Tyvärr.
All right. Det om detta. Däck pratade vi om, ja. Överhettning av däck. Och då är det ju så att de här 18 tums hjulen kommer nu då, och det är ju ett helt annorlunda däck, en mycket lägre profil och en annan, vad ska vi kalla det, karaktär på däcket. Vi låter till att börja med Mario Isola som är chef för Pirelli förklara lite grann vad som gäller.
The diameter is 720 millimeters compared to the 660 of the 13 inches tires. It's not just the size, it's not just the profile, that for us is much better because it's a lot more relevant to transfer technology from Formula One tires to road tires, but it's also the way in which they have been designed. New compounds, all the range has been redesigned to achieve the targets that were defined by the drivers, the teams, FIA and FOM. So tires and compounds with less overheating. Drivers want to attack more. We want more action on track, a wider working range, and a certain level of degradation that is necessary to encourage different strategies. Otherwise, if you have no degradation, everybody is just using the softest one. These are the targets, and these are the elements we had in mind when we started to design this new tire.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Yes, Mario Isola där som en liten bakgrund runt de här 18-tumshjulen. För det här kommer från en fråga från Simon Har. Och hans fråga lyder helt enkelt, hur mycket kommer 18-tumshjulen att påverka 2022?
Det kan man ju då undra. Själva däcket som sådant då fick vi klarat från Mario Isola. Men en annan stor förändring är ju då naturligtvis den diametern då och den mindre upptagningsförmågan rent fjädringsmässigt som det här däcket kommer att ha då med den lägre profilen. Och de bilarna som körts med 18 tummar är ju 2 år, kanske till och med 3 år gamla bilar då, som man har fått bygga om hjulupphängarna på lite grann då för att de ska passa de här stora hjulen och få en hum om vad som kommer att krävas av fjädringen. För det är också en sak som gör att det blir annorlunda med de här nya större hjulen på bilarna då. Just stora hjul och racing är ju inte ovanligt på det sättet. Jag menar, Veck har ju använt den här typen av stora hjul länge. Så att det är inte det. Och för Pirellis del så är ju värdet som de ser det. Jag vet inte riktigt. Man pratar ju om road relevance, att de ser mer lika ut vanliga däck och så vidare. Men spelar det egentligen någon roll? Ja, det gör det väl kanske då, eftersom man har bedömt att det här har varit en viktig grej att rätta till.
Men jag tror att också att det har att göra med att det är ju 18-tums fälgar, men sen så blir ju däcken även lägre profil som du säger. Och då, det gör ju också mindre rörelser. Och de här rörelserna som har skett med 13-tums hjul, alltså på däcksidan i kurvor, det genererar ju också värme och slitage och liksom, det är inget bra däck helt enkelt i de här farterna.
Och faktum är att den här flexen i däcket påverkar även aerodynamiken, va? Det låter ju helt sjukt egentligen, va? Men om vi tittar på såna här superslåmobilder på vissa ställen kan man ju se hur däcket flexar väldigt i sidled när det går över en ojämnhet eller vad det kan vara. Då förstår man ju hur mycket däcket rör på sig under belastning. Och om du tänker då att du har ett luftflöde på bilen när du kör rakt fram som ser ut på ett visst sätt och downforcen är consistent, alltså konsekvent, och så svänger du bilen. Och då gäller det att räkna på hur träffar luften när jag svänger bilen. För den kommer ju fortfarande rakt framifrån. Och hur funkar det då runt däcken när de flexar och så vidare. Alla de här bitarna, det är ju det som gör att gå från ett reglement till ett annat som vi gör nu till en väldigt stor sak för teamen. Va? Det är helt nya simuleringar som krävs och det är ett helt nytt tänk som krävs. Och det här är ju faktiskt himla spännande. och se vilka som klarar av det här bra och vilka som klarar bäst. Vi ska titta lite grann på, eller det kanske kommer till och med i nästa fråga här, hur det här kommer att påverka mellan teamen internt.
Ja, men jag vill också bara poängtera det som Mario Isola säger där, att det hela målet är alltså less overheating, drivers that can push more. Det är ett direkt citat från det han precis sa där. Och vi har också hört från förare som testade de här i post-season-testet i Abu Dhabi, att det är en ny form av utmaningen att köra på de här däcken. Jag menar, däcken har ju varit den stora liksom frågetecknet från bana till bana de senaste åren. Att förstå sig på däcken, det har liksom varit den stora grejen för en rookie som kommer in i Formel 1 till exempel då. Men alla de här förarna som vi hörde sa att de tror att det är ett pushigare däck som man kan liksom pusha mer med.
Lyssna på Viaplay F1 podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vi svarar på frågor idag. Jättekul att vi har fått så många frågor runt omkring vad ni trycker och funderar kring 2022. Den här säsongen som kommer och som kommer att ha så många stora förändringar, inte minst på bilsidan. Vi har precis avhandlat det här med däcken och kommer då på nästa fråga som är väldigt svår att svara på såklart. Men Jakob Örn, han undrar, hur mycket kommer det nya reglementet att påverka ordningen egentligen mellan teamen? Kommer Mercedes exempelvis kunna tappa allt och Haas blir det nya teamet to beat? Vad säger Erik Stenborg?
Jo, men så kan det bli. Så är det ju. Vi vet ju inte och teamen vet inte. Och teamen vet inte, de vet kanske vad de själva har, men de vet inte det vad de har i relation till andra team. Men vi nämnde ju budgettaket tidigare och oss veteligen är det bara Mercedes, Red Bull och Ferrari som opererat på de här höga nivåerna, alltså 145 miljoners nivån 2021. Och jag tror att andra team har som mål då redan 2022 att ta sig upp dit. McLaren har nämnts i det omfånget. Och visst kan det ske liksom en double diffuser igen, så som det blev 2009 när Brawn hade hittat. Det var också en hyfsat stor reglementesförändring och de hade hittat en liksom the silver bullet, vilket gjorde att de vann VM, och det var ju helt sjukt på den tiden, för att 2008 så hade Honda drivit det där teamet och de var ingenstans, och 2009 så vinner de VM, så det där kan hända. Men oftast så kan man ju köpa sig varvtid i Formel 1, så det mest sannolika är väl att det kan se ganska likt ut sett till hackordningen 2022, åtminstone bland Red Bull, Mercedes och Ferrari.
Vi hade ju andra säsonger förutom 2009. 1998 startade ju med en väldig dominans från McLaren. De varvade ju alla bilarna faktiskt i premiärracet i Melbourne och var ju fullständigt överlägsna innan det började hända lite grejer där bakom då, där Ferrari tog fighten med McLaren till slut då. Vi kan naturligtvis ta 2014 då. Mercedes Silver Bullet den gången var ju kanske inte bilen i huvudsak, men de hade ju motorn och en hyggligt bra bil, självklart. Där var ju Red Bull helt off naturligtvis, mer om det alldeles strax. Men så att saker och ting kan hända. Jag har dock en teori. Just för att motorerna är stabila, där kommer inte hända någonting, utan där ligger de hyfsat likvärdigt nu, alla motortillverkarna som finns rent prestandamässigt. Men jag tror att idag med de nya moderna verktygen som finns, som alla blir allt bättre på, så är utrymmet för att göra fel mycket mindre än det var förr. Då var det mycket mer trial and error, det var mycket mer testning. Testa, kasta, prova, testa, behåll och så vidare. Va? Det finns ju inte idag. Så att på det viset så tror jag, och när det dessutom är begränsat då, de stora teamen får dessutom mindre tid för CFD och vindtunnel än de mindre teamen, och den där gapet kommer ju öka allt eftersom i det här reglementet till, vad är det, 70-112% så utav den maxtid som finns. För det bästa teamet får 70%, sämsta teamet får 112% av den fastställda maxtiden. Så att jag tror, vet du, att det finns goda möjligheter till ett jämnare startfält. Kanske inte på en gång, ett nytt reglement, det behöver allt en, kanske två säsonger innan det börjar sätta sig till 100%. Men låt oss hoppas nu att de du räknade upp här, McLaren som har ambition, Alpine som är ett annat fabriksteam faktiskt också med ambitioner att vara bra igen, att de lyckas hitta det. Låt oss hoppas Ferrari är med och är konkurrenskraftiga. Tänk om vi kan få en five-way fight längst fram, det vore ju hur kul som helst verkligen.
Mm. Och utan att ha varken sett en bil eller de har inte ens närmat sig att köra på banan, så skulle jag ändå vilja höja varningens finger för Ferrari. För de har ju ändå, visst de kämpade väl 2021, de försökte allt vad de kunde. Men det vi vet är ju att Mercedes och Red Bull hade ett VM att vinna. Vilket gjorde av naturliga skäl att de ville vinna det där VM:et och därav lägga mycket resurser. Ferrari, det spelade ingen större roll för dem med tanke på deras budget som är safe så att säga. Att de kom tre eller fyra eller femma till och med, utan det de siktar på är 2022. Sen kan man ju inte veta vad de har hittat heller. Jag menar, det kan ju vara, det var någon som ställde en fråga om att han hade hört då att Mercedes och Alpine ska ha hittat något med den nya bilen. Och så kan det ju vara. Men grejen är ju att ingen vet vad de andra har hittat heller. Så nej, deras upptäckt kan vara enorm eller något som alla har hittat. Om det där skulle stämma.
Ja, och framförallt den här rykten ska man ta med väldigt nypa salt. Det är ju liksom, hur ska de kunna veta att de har hittat någonting? Vad ska de ha fått intel på var de andra ligger någonstans och så vidare? Va? Det är ju, jag tror att många är väldigt, de är nog extremt hemliga just nu då för att inte det ska läcka ut någonting på det viset. Va? Men jag tror inte det är någon som riktigt vet var de står i förhållande till competition just nu i alla fall.
Nej, men magkänslan runt hackordningen är att visst, vi tror, vet att, och då baserar man bara på tidigare åren, men det kommer ju ske avarter. Helt plötsligt så kommer typ en Aston Martin kunna vinna race. Jag menar, sånt händer ofta när det blir en stor förändring, för att de har liksom lyckats. Sen kan det vara på lånad tid, för att det bygger på att de kanske har, det var ju samma sak med Brawn 2009, att de vinner, jag tror att det var 7 av de 9 första racen, men sen så hade de svårt att vinna för att de andra hann i fatt och gjorde sina egna double diffusers och så vidare. Så att de första 5 racen kanske är Aston Martin, men sen så om de har förmåga att hänga kvar hela säsongen, om det vet vi inte. Men jag skulle säga att ska man försöka ge sig på att ranka, så skulle jag ändå ta de där 3 där uppe i alla fall. Av ren logik helt enkelt.
Så är det nog. Så att samma failure som Red Bull och Renault gjorde då i början på 2014, det kan vi nog inte räkna med den här gången. Peter Dalsland, heter han så? Eller bor han i Dalsland kanske? Tror ni skillnaden mellan bästa och sämsta bil kommer att bli mindre 2022?
Ja, sett till snabbaste varv i alla race, om man tog snittet då mellan den första och sämsta bilen, så kunde man konstatera då att 2021 så släpade Haas i snitt 2,7 sekunder. Och vi hade ju dominans av Mercedes och Red Bull, eller åtminstone av Hamilton och Verstappen. Men med F1-mått mätt så sätter jämnheten mellan de här två i toppen, och sen i mittfältet var det ju väldigt, väldigt, väldigt jämnt 2021. 13 förare från 8 olika stall stod på podiet 2021. Lika många podiebesök som 2020. Sett till att det var, då var det också 13 olika förare som besökte podiet. Men sett till spridningen av team så får vi gå tillbaka till 2009 för att nå upp till 8 olika team som nådde podiet. Så att jag menar, man ska också ha med sig där att det var väldigt jämnt, och så blir det ju ofta i slutet av reglementet, vilket det var då 2021. Men risken är ju att det kan bli mer utspritt med ett nytt reglemente, men som du precis nämnde, inte som 2014, det är samma motorer, och det var det som var liksom avarten 2014 för vissa motorer. Alla som hade Renault, och det var där en annan fråga från Emanuel E2 då, har Red Bull gjort bort sig igen likt de gjorde 2014? Och det han då pekar på här var ju att de vann VM 2013 och så var de ingenstans 2014, men det berodde ju sannolikt till 80% för Renault-motorn, för Renault-motorn fungerade överhuvudtaget inte alls i början av 2014. Men bilen kan ju ha varit toppbra, hade de haft en Mercedes-prestanda i sin bil.
oj ja, de vann ju trots allt race 2014.
Mm.
Det är ju fascinerande egentligen, sett i bakgrunden med motorn där, så är det ju helt fascinerande att de lyckades med det, ärligt talat. Men jag tror inte heller att det blir en större diff mellan sämsta och bästa. Jag tror att Haas krymper det där ordentligt. Vi kan nämna att Ferrari faktiskt halverade sitt avstånd fram till de två i täten, eller Mercedes, under fjolårets säsong jämfört med säsongen innan då. Det hänger ju till stor del ihop då med den här motorbegränsningen som de fick då till säsongen 2020. Va? Men jag tror och förväntar mig en tät topp. Sen är det många team som kommer vara med i den där toppen, det får vi se. Jag tror fortsatt väldigt, väldigt tajt mittfält, och jag tror inte det finns någon eftersläntare, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror att alla kommer ingå i mittfältet, om vi får kalla det då, bakom den tajta toppen då, som kan vara 2, 3, kanske till och med 4 team. Vi får se. Ja, då kommer vi till det här med körstil då, och den här nya bilen som kommer, och det är ju lite spännande faktiskt, för det är ju ingen som har kört de nya bilarna ännu, förutom de simuleringar som de har kunnat göra in the loop simulators då, alltså det vill säga de som man sitter och kör i. Och där har ju framförallt Norris uttalat sig hittills.
Och det är på en fråga då från bland annat då Johan Nordahl, som vill, undrar då vilken körstil kommer passa nästa års bilar. Och vi ska väl inte ens försöka oss på att säga så här, men den här föraren kommer passa de här bilarna, för återigen, vi har inte sett bilarna på banan. Men Norris uttalade det här efter att ha kört nya bilen i simulatorn, och det är ju inte, det kan man ju tycka också att, men vadå, då har de bara byggt en datamodell av en bil, men tänk då på all data som de här bilarna genererar, och alla siffror de har från sin egna designteam, men även från FIA och Formel 1. Jag påminner om de här 16,5 miljoner core hours. Och jag menar, jag skulle gissa att alla teamen har minst lika mycket i utveckling. Så att de kan ju bygga ganska hyfsade modeller redan nu, vilket är spännande. Men det han sa då var att han inte tyckte att den här nya 22-bilen var as nice to drive. Att de är liksom lite nervösare och mer som en Formel 2-bil där man liksom slåss med bilen.
Precis så är det, och det hänger ihop då med de förenklade aerodynamiska ytorna. För det man har jobbat jättemycket med ifrån Formel 1-teamen under lång period, det är att hitta en konsekvent nivå av downforce när bilen går genom kurvorna. Rakt fram behöver du inte ha den, men i kurvorna måste du ha den för att få det aerodynamiska greppet. Och ju bättre grepp du har, konsekvent aerodynamiskt grepp, desto fortare kan du åka i kurvorna. Trade-offen om du har för mycket downforce är att du blir för långsam på rakerna. Så det där är ju någonting som de hela tiden jobbat ganska mycket med. De har lagt oerhört mycket fokus på att få konsekventa luftflöden runt bilen när bilen svänger. Den möjligheten minskar nu med de här nya bilarna. Nu tar man ju bort bargeboards, man förenklar framvingen och så vidare. Nu måste man lita till den downforce som skapas under bilen. Det gör i min värld i alla fall att jag tror att bilarna kommer att vara lite långsammare i kurvorna, men i gengäld så kommer de vara mindre draggy på många andra ställen, vilket gör då att de kommer att hämta hem mycket av varvtiden där. Från början var det ju sagt att vi skulle tappa så mycket som 5 sekunder. Sen...
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Kröpte ner till 3,5 sekunder, och nu är vi nere i kanske en halv sekund om vi är långsammare ens överhuvudtaget med de här nya bilarna kontra den som kördes förra året. Och det här är ju spännande om det är på det viset att man har redan hunnit hitta så mycket fart så att man inte tappar någonting egentligen, trots att aerodynamiken kommer att fungera på ett helt annat sätt. Och den här förändringen i aerodynamik kommer att ställa högre krav på förarna, tror Nicolas Tombazes i alla fall, där du får liksom jobba lite mer och ha mer känsla i kurvorna för hur bilen, var är slip angle, var är greppet så att säga, när släpper det. Och för tidigare har de kunnat lita väldigt mycket på aerodynamiken, och vi har sett mycket märkliga snurrningar när dynamiken helt plötsligt bara inte ansluter på rätt sätt och bilen bara snurrar och man tycker gud vad klantigt det där var, men det är ju inte riktigt på det viset, utan det är ju helt enkelt när dynamiken inte funkar som det är tänkt och då händer en sån där snurrning. Man behöver inte lika mycket ha den känslan kanske i händerna och i gaspedalen på samma sätt då som man kommer kanske att behöva nu då med den här lite nyare det här nyare tänket.
Mm. Ja, men jag kan bara fylla på där, det som där Nicolas Tombastis som är då head of FIA's single seater commission eller vad det nu heter. Men det är just att det han menar är att det som Norris säger när han menar att den inte är as nice to drive, att den är lite mer nervös, det är just det är en förenkling av aerodynamiken som han känner, och att trots att den känns mer instabil så känns den mer konsekvent jämnt instabil, istället för att om du kommer upp bakom en annan bil, ja, men då tappar du 47% av din downforce. Här tappar du 18%, så att du känner kanske att bilen i grunden är mer instabil, men sen så blir den inte speciellt mycket mer instabilt bakom en annan bil eller i en kurva. Och det är ju någonting i så fall väldigt, väldigt, väldigt positivt.
Mm. Och på, för att försöka svara på frågan vem det här kommer att passa bäst då, som du mycket korrekt sa då, är ju svårt att svara på eftersom vi inte riktigt har koll på det. Men den typ av förare som klarar av att anpassa sig snabbast kommer det här att passa väldigt, väldigt bra. Och det är lite, det finns olika karaktärer på grid i alla fall. Förare som kör väldigt mycket på känsla och bara gör sin grej, och andra som är mer analytiska och kanske lite överanalytiska i vissa fall. Va? Jag tror att de två som var längst fram i år har goda möjligheter att vara längst fram även eller i förra året, har goda möjligheter att vara i år också, för att de är så pass duktiga racerförare generellt. Men vi har också sett exempel på förare som varit helt överlägsna, typ Sebastian Vettel, som inte alls klarade av förändringen som var mellan 2013 till 2014. Och då hänger det inte bara ihop med att Red Bull blev sämre mellan de här två säsongerna, utan även han lyckades ju allt mindre bra, så att säga då, med det nya reglementet. Och kom, har liksom aldrig hämtat sig riktigt från det, ärligt talat. För han tyckte om att köra en bil på ett visst sätt. Så att det här är en sjukt intressant fråga som är otroligt svår att svara på och kanske inte går att svara på under nästa år heller.
Nej.
Eller kommande år.
För att fylla på det du pratade där om Vettel, var ju att han var ju otroligt dominant, som alla vet, fram till 2013. Och sen så blev han slagen av Daniel Ricciardo i Red Bull 2014. Så att, jag menar, säg det då. De där två längst fram, absolut. Alonso tänker jag är, och det här är bara magkänsla, men någon som har varit van att byta lite bilar de senaste åren. Ricciardo eventuellt, med tanke på att han hade jobbat med den här typen av bil i 2021 alltså. Så ja, vi får se helt enkelt. Kanske någon som har kört Formel 2 nyligen, om det nu skulle kännas likt Formel 2.
Varför inte? Ja. Det blir otroligt spännande i alla fall och följa utvecklingen av detta. Ja, det var de lite mer stora frågorna. Har vi några korta, snabba kvar?
Mm. Filip Fridberg, vilket team blir årets surprise? Och det här är bara magkänslans svar.
Årets surprise. Ah. Gud, vilken svår fråga att svara på. Ja, för jag tror nämligen inte att någon blir årets surprise. Jag
hoppar
att,
in och säger Ferrari.
Ja, gör det. Ferrari säger du. Men är det verkligen en surprise då?
Ja, sett till de senaste åren. Man måste ju liksom veta vad man utgår ifrån i alla fall.
Ja. Problemet med mig är att mina förväntningar finns ju där redan, och då blir det liksom ingen överraskning. Men jag säger att McLaren kommer att slå som VM-titeln.
Bra. Johan Ljungqvist, något nytt om Hamiltons vara eller icke vara? Det är redan svarat på, men det kan vi väl säga nej, för att FIA-presidenten känner sig lugn. Han har ju facit. Ja.
Såklart har han det. Nej, jag har väldigt svårt att se att det blir något annat. Mm.
Skogstokig undrar, kommer Janne grilla i en F1 på 2022?
Fan, det vore ju kul alltså.
Mm.
Ja. Kan du inte styra det? Det måste vi kunna styra. Få till en grill och bjuda på lite god barbecue.
Har det någonsin hänt i en Formel 1 på en
ö? Nej, tror jag inte. Och du vet, man skulle kunna bygga en grill av lite Formel 1-grejer och sådär. Det vore ju lite cool ju.
Mm. Det kan vara nya karriär.
Make it happen.
Mm. Nej, men det är väl oklart om du kommer grilla, men on-site kommer vi att vara under 2022 om covid-19 tillåter. Varför vi inte varit där de senaste 2 åren? Jo, men det är ju att det har ju gått att göra det, men då har man fått sitta i en liten barack i TV compound som det heter. Man får inte ha sina egna kommentatorshytter och så vidare och så vidare och så vidare. Så att då har det varit så himla mycket restriktioner så att vi har känt att vi kan jobba bättre hemifrån med kommentatorerna i alla fall. Sen så har vi haft Björn och några lite annat löst folk på plats. Men det kommer tillbaka 2022 om corona tillåter.
Just det. Viktor Benjaminsson undrar vilken rookie som kommer lyckas bäst. Ja, ganska
det,
enkelt svar.
Ja, det är väldigt enkelt svar faktiskt, för det är bara en. Det är Guan Yu Zhou, som sagt, som är enda rookie hittills. Det kan ju hända saker fortfarande. Sen kan man ju säga att Albon kanske är comeback rookie. Och då tror jag att Albon kommer lyckas bättre sett till hans erfarenhet av Formel 1 i alla fall.
Mm, vi får se det. Jag tycker det blir kul att se Joe där. Jag tycker han är ingen lallare på något sätt. Utan han har fått mycket skit som alltid när det kommer in någon då, som inte är självklar. Det finns en Oscar Piastri som är självklar. Då blir det alltid det där tugget. Men jag ger honom chansen att få visa vad han går för innan man kommer med någon dom. Jag brukar ha den inställningen till nykomlingar som kommer in. Apropå det så fick jag någon fråga på Twitter angående kanadensarna. Nicolas Latifi till att börja med, är han i Formel 1 på merit eller är det bara för att förutsättningar från hans enormt rika far har skapat en plats i Formel 1? Och han menade också, jag tror Jonas Bremme faktiskt på Närkes Allhanda kanske. Han undrade också varför kanadensar generellt är lite svårt att komma loss, både Latifi och Lance Stroll. Har du någon analys?
Nej, men varför? Alltså, jag kan tänka så här att absolut så har ju förutsättningar absolut hjälpt Latifi att komma till Formel 1 genom lite finansiering. Men han vann Formel 2, Latifi, förvisso på fjärde försöket, men han vann Formel 2. Lance Stroll, han vann Formel 3, hade en gedigen utbildning tack vare finansiering, absolut, men det är inte så att, ja, men kolla på Stroll, han har ju tagit pole position, han har kommit på pallen och allt vad det är. Sen kanske han, jag skulle kanske inte rata de två i högsta kategorin av Formel 1-förare i världen, men jag menar, jag har inga som helst problem med att de är på griden.
Nej, och det intressanta är att vi har kanadensare på griden men inga amerikaner. Det säger någonting också om hur det ser ut lite grann då. Jonas undrar också så här, ny motorleverantör på väg in, men vad är status kring nya team? Och där tror jag inte att det finns några nya team överhuvudtaget på väg in. Det är för stor uppgift att ta sig an att gå in som ett helt nytt team, att bli 11 team på griden istället för 10 som det är idag. Jag tror att ska man in så köper man en av de här numera så kallade franchise, eller som håller på att bli en så kallad franchise, att man är 10 till. Det är en ganska bra summa bilar att ha på griden, 20 stycken, 10 team. Och att utöka den, det verkar de som är där redan inte så intresserade av, för att det skulle ju minska potten av pengar att dela på och så vidare. Så man, det är lite grann av en maktbalans som man har hittat nu för närvarande, och eventuellt nya intresserade då måste lik Michael Andretti försöka köpa ett befintligt team. Det är i alla fall min analys på det hela.
Mm. Samma sak för, nämnde du Audi där?
Nej, jag gjorde inte det, men de är ju inte på väg in som nytt team, utan de är ju på väg in som motorleverantör, och det är ju det som, det känner ju alla till nu, att Volkswagen-gruppen more or less har bestämt sig. Sen har det inte kommit något officiellt ännu, men jag skulle tro att det kommer, om inte allt för lång framtid, ett klart besked om att de kommer att kliva in som motorleverantör. Till vilka team och på vilket sätt, det återstår att se, men det finns ju teorier om det också.
Mm. Gustav Forsberg undrar, kommer ni att vara på testerna i Barcelona?
Inte jag. Det vet jag med 100% säkerhet. Jag klarar inte det rent tidsmässigt. Jag har fortfarande skidåtaganden som styr mitt liv den delen av februari. Och det är ju ingenting som heller kommer att tv-sändas, testerna i Barcelona. Så att det får vi vänta till i Bahrain med. För där kommer testerna att tv-sändas på F1 TV Pro då, för den som utnyttjar den servicen också. Mm. Jag säger också.
Precis, för att däremot så kommer ju komma, vad jag vet så kommer det komma så här en timmes sammanfattningar över dagen varje kväll då på F1 TV Pro. under testen i Barcelona.
Från Barcelona också. Menar du? Det är bra. För det är ju första gången man ser de där bilarna. Så det är klart. Jag vet inte om Nent som bolag i stort har planer på att vara i Barcelona. Vet du det?
Det finns vissa planer.
Ja, då så. Mm. Då ska ni se att ni blir inte helt utan i vilket fall som helst. Intressant fråga från Tobias Lis. Blir Masi kvar 2022?
Han pekar ju då på Michael Masis, Fias tävlingsledare. Och det där kan man ju undra, för att man har inte hört av honom mer än Lewis Hamilton sen sist. Jag tror faktiskt att någonting kommer hända. Jag tror inte att han kommer vara själv kvar där. Jag tror inte det, på något vis.
Jag kan då berätta för dig att jag läste så sent som igår att han blir kvar. Mm. Han har full support ifrån FIA och att han dessutom kommer få utökad makt.
Oj då.
Ja. Nej, okay. Men ja, det här är ju ingenting som har kommit från officiellt håll ännu. Men av allt att döma så har han supporten från FIA i vilket fall som helst. Då. Att de kommer inte att flytta på honom i vilket fall som helst. Vilket på något sätt säger mig att de ändå anser att han gjorde sitt jobb. Sen att det blev tokigt har ju med reglerna som sådana att göra. Och kanske inte ska skyllas på en och samma person, vilket det har blivit lite grann av. Han har ju fått iklä sig rollen av syndabock i den här jävla soppan som blev då i Abu Dhabi, som inte alls blev bra. Det kan vi väl alla konstatera. Under alla omständigheter så fanns det bättre alternativ att göra. Men ja, det är vad jag har hört i alla fall. Sen får vi se om det där stämmer. Men som det pekar mot att Michael Masi blir kvar i alla fall även för 2022.
Mm. Forza Vitabella frågar, vilket race ska man åka till för en bra upplevelse för ett okej pris?
Jag vet vad jag svarar. Vad svarar du?
Alltså egentligen, nu när jag hade tänkt att du skulle svara på det här. Men... Du kan ju åka överallt för ett okej pris egentligen. Det beror på vad okej pris betyder. Men jag menar, man kan åka till Monaco och sitta i grässluttningen för 80 euro eller någonting sånt där. Så om man vill göra det så går det bra. Men jag skulle säga, om man utgår från att Forza Vitabella gillar lite pasta och pizza och utgår från Sverige, så är det väl inga större problem att åka till Milano och sen så ta tåget ut till Monza. Det är alltid mitt tips.
Mm. Jag säger Budapest faktiskt, för just med tanke på prisbilden som är väldigt gynnsam, eller har varit gynnsam i alla fall i Budapest. Väldigt enkelt att ta sig ut i banan. Man åker för relativt små pengar en taxi ut. Och hela den biten var. Så att, vill man ha en bra upplevelse, bra väder, i och för sig varmt väder, men liksom bra stämning och en helt okej resebana som man har stor översikt över från läktarplats då, i och med att den ligger som en liten gryta, så skulle jag säga Budapest faktiskt. Barcelona är ett annat bra alternativ om du tänker hålla i Europa.
Mm. En kort fråga till slut. Alexandra Vibi undrar DRS? Frågetecken. Och ja, utropstecken 2022.
Ja. Så är det. Den sitter på bilen, DRS-en, även kommande säsong. Och det hänger ihop med att man inte är helt hundra säker på om den behövs eller inte. Men för att slippa tillföra DRS-en i efterhand så har man sagt att bygg bilarna med DRS, så bestämmer vi allt eftersom hur mycket och när och ifall den behöver användas. Så att so far så är DRS-en kvar, men om allt går som det ska så kommer den inte att behövas. Och det är vi väl alla rätt så tacksamma för. På något sätt. Samtidigt har jag en tacksamhetens tanke till DRS också, för den har gjort mycket för dynamiken i racen de åren den har funnits.
Den har behövts, men den kanske inte längre behövs.
Så är det. Så är det. Så är det. Jaha, ja, det var en rask timme. Den här tisdagen när vi bandar, och då kan jag berätta att det är så mycket som jag har i min nedräkning på Instagram. Idag är det alltså 75 dagar kvar, och idag valde jag en Brabham BT44B med Carlos Pace bakom ratten från Monacos Grand Prix 1975.
Mm. Vad härligt. 75 dagar, vi kommer klara det här i år också.
Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt det. Jag tror att vi kommer att reda ut det. Jag är tämligen säker på den saken. Så att vi säger påtrörande, och jag lovade ju förra veckan att vi skulle prata med mekanikernas arbetsbelastning. We're on the case. Jag trodde att vi hade kunnat gjort det den här veckan, men nu lyckas vi inte riktigt med det. Men vi kommer att göra det. Men lite grann hur och när, det återkommer vi till. Så att, det vi kan lova, det är att vi är tillbaka nästa vecka, eller hur?
Det är alldeles korrekt det. Tack så mycket.
Hej då.